alltid så härligt första stunden av de här gudstjänsterna med söndagsskolan, för man är helt omgiven av barn och sen blir det så tomt, för sen går de. Sitter vi på första bänk här alldeles själva. Jag tycker om att vi gör som vi har gjort några gånger nu så här innan jag börjar, att vi hälsar på någon. Helst någon vi inte känner och säger hej, vad kul att du är här. Gärna några stycken förresten. Och det är roligt, för varje gång vi gör det här så är det någon som tar ytterligare ett steg längre bort. Och om bara i höst någon gång så kommer vi gå runt hela kyrksalen och det kommer vara fantastiskt. Vi gör så vi ber först, det är alltid gott. Ja, Herre, tack att vi får fira gudstjänst. Att vi får komma tillsammans, möta varandra och komma inför dig. Och vi ber att du fortsätter leda den här gudstjänsten. Tack att du var här långt innan vi kom hit i morse och är kvar här långt efter att vi går. Jag ber för det som jag ska säga nu här, att det får vara från dig. Att det får vara dina ord. Och är det något annat jag har hittat på så ber vi som vanligt att jag inte får det sagt eller att vi inte kommer ihåg det. Vi lägger oss själva i dina kärleksfulla händer. Amen. Det var inte länge sedan bönderna stod med mössan i hand. Order gick ut från godsägaren och det var bara att lyda. Hela samhället var uppbyggt som en pyramid. Det gällde att buga uppåt och sparka neråt. Längst upp i hierarkin, ovanför godsherren, ovanför landshövdingen och kungen, tronade Gud på sitt majestät. Och ofta legitimerade den jordiska makten sin arrogans genom att hänvisa till Deus dixit, Gud har sagt. Och fotfolket fruktade överheten bäst att hålla sig undan. Gud ser oss, om vi inte sköter oss så åker vi på en propp. Om inte i detta livet så i varje fall i evigheten. Rester av denna religiösa förtryckarapparat finns fortfarande kvar. Många är uppriktigt förvånade över att kristna människor inte verkar hämmade, utan tvärtom kan ha riktigt trevligt ibland. Är inte Gud en domare som ska klämma åt oss en gång? Kan man verkligen vara både glad och from? Så inleder Ove Wikström en text kring ämnet gudsfruktan i Stororden, en bok som jag fick låna av Anna här för ett tag sedan. Massa korta betraktelser kring de lite större orden, stororden. Gudsfruktan är ett av de här. Och jag tycker att det är en lysande fråga på slutet. Kan man verkligen vara både glad och from? Vi har ju en period nu pratat lite olika gudsbild. Vi har ju pratat lite genom vilka glasögon ser jag Gud och hur påverkar det hur jag uppfattar saker och ting. Och idag ska vi prata om ordet gudsfruktan, och jag tycker att det är knepigt. Det är inte svårare än så. Och jag tycker att i mina förberedelser när jag har suttit så har jag fått bara skrapa lite på ytan. Och ju mer jag läser, desto mer övertygad blir jag om att jag tror det här är viktigt att prata om. För i Hebreerbrevet kapitel 10, vers 31 står det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Och i femte Mosebok kapitel 7, låt dig inte skrämmas av dem, för Herren din Gud finns hos dig, en stor och fruktansvärd Gud. Och i psalm 68, fruktansvärd är Gud i sin helgedom, Israels Gud, ger folk makt och styrka, lovad vare Gud. Och i psalm 76, fruktansvärd är du, vem kan hålla stånd mot din vrede? Han slår ner furstars mord, fruktansvärd är han för jordens kungar. Och jag tänker bara, usch, det här vill inte jag prata om. Gång på gång så beskriver Gamla testamentet Gud som fruktansvärd. Ordet som används är, med reservation för mitt hebreiska uttal, yare. Som faktiskt betyder att vara rädd för. Och det verkar som den allmänna reaktionen inför Gud när den helige guden uppenbarar sig i en ohelig värld är att den helige skapar fruktan. Och vi pratar inte mötet med den okände, mystiske, icke-uppenbarade, långt borta, märkliga guden. Vi pratar om den uppenbarade, heliga guden som har sagt till Israel, det här är jag. Och det där stökar ju till i mitt huvud i varje fall. Men, viktigt här innan vi fortsätter. De här texterna i Gamla testamentet som pratar om den här fruktan, den här vreden. Det är jätteviktigt att vi har med det nu i resten av predikan. Att det alltid handlar om Guds vrede över synd. Att Gud som helig, som nitälskande, som alltigenom god är helt oförenlig med synd. Att det är tinget synd, inte dig och mig, inte syndaren. Men det beskrivs som något fruktansvärt och det här får vi fundera på. Och jag hoppas att ingen går nu, för att då har man fått en jättedålig predikan. Och innan vi fortsätter så vill jag tänka lite högt, och det är väl nästan det jag alltid gör när jag predikar, tänker jag. Att precis här som alltid annars nästan så finns det ju två diken på något sätt. Nästan allt vi pratar om så har vi ett dike där vi går fel åt det hållet och ett dike när vi går fel åt det hållet. Jag träffade min mentor i onsdags, en fantastisk man, och vi fick prata lite om detta. Och det första diket som vi pratar om, vi kan kalla det dike 1 och vi pekar åt det här hållet, det spelar ingen roll. Min mentor, han är strax över 60 år. Och han berättade om hur man i hans föräldrageneration, och vi kanske har några som på något sätt går in under den beskrivningen, verkligen hade en rädsla inför Gud. Man kände hur Guds straff hängde över en. Att om man inte levde fläckfritt, då skulle man verkligen drabbas av Guds vrede. Eventuellt här i livet och garanterat en gång när man dör. Man var rädd för Gud och inte sällan pådriven av nitälskande predikanter som i princip försökte skrämma folk till att ge sina liv till Jesus. Resultatet av det blev aldrig av kärlek utan snarare av rädsla. Jag ska inte säga alltid, men för det mesta. Det diket har vi. En rädsla för Gud. Vi får läsa de här texterna och tänka, åh, en fruktansvärd Gud. Det känns ju oerhört jobbigt. Den guden är jag rädd för. Och det var en ganska mycket av en verklighet som jag har förstått det. Men som alltid i en motreaktion och en pendelsörelse mot någonting så finns det alltid en dike på andra sidan, ett dike på andra sidan. Och den motreaktionen blir ju på något sätt att Gud inte alls har någon vrede. Han är bara kärlek. Och helt plötsligt får vi en lite frånvarande, kanske flummig, att någon bild av Gud som inte alls har något att säga till eller egentligen något alls intresse av hur jag lever mitt liv. Och vi får hjälp i den här pendelrörelsen och få upp ögonen för Guds fantastiska kärlek. Hans nåd, men på vägen kanske vi riskerar att sudda ut de av Bibelns texter som faktiskt verkar uppmana till någon form av gudsfruktan. Och istället för att vi fångade i det där och funderade, så struntar vi det och bara fortsätter bort ner i nästa dike. Och jag tänker att Gud är väl inget att vara rädd för. Han är det stora mysteriet, han är trygg som en mor. Och det är ju mysigt i kyrkan, och Jesus älskar alla barnen. Och sluta ögonen, känn friden, tänd ett ljus. Och vad härligt det är. Det är mysigt att vara i kyrkan. Och jag plötsligt så verkar som vi hoppade över alla de här texterna. Vi gick från oss av, men den här rädslan här borta, den är inte rätt, den är inte biblisk, den är inte sund. Vi kan inte vara här borta. Och sen så hoppar vi över hela det där vi skulle jobba med och landade på andra sidan och tänker, vi behöver inte bry oss. Men om vi inte ska göra det idag, utan om vi försöker sätta oss lite här mitt emellan de här två dikerna, och sen säger vi till oss själva, det verkar finnas texter i Bibeln som beskriver Gud som fruktansvärd, och jag förstår inte dem. Hur ska jag förstå dem? Och att reaktionen inte får bli, jag är rädd för Gud, men inte heller, Gud är långt borta frånvarande och bryr sig inte. För om vi gör det här och vi har med oss de här senaste veckornas predikningar, att för 4 veckor sedan när Anna predikade, vill Gud mig väl? Ja, Gud vill mig väl, det har vi med. Och sen för 3 veckor sedan så fick jag prata om Gud som evig, oföränderlig och trygg. Och om han är det, och sen för 2 veckor sedan när Bengt fick predika om Gud som vår far, om vi har med den bilden också. Och förra veckan när Gud kallar oss i kärlek till omvändelse, Bengt där också. Om vi har med oss den här, de här brillorna om vi kallar det där. Och så börjar vi kolla lite på just det här. Varför uppmanar Bibeln någon form av gudsfruktan? Är det för att den skrevs för länge sedan av ett gäng sadister? Eller är det för att Gud har någon poäng med det? Egentligen så är det de 2 alternativen vi har. Men jag tror inte på det första alternativet. Vi börjar med att kolla själva ordet fruktan. På ett sätt tänker jag att det är ett helt naturligt ord att ha med när vi pratar Gud. För jag är en människa och Gud är Gud. Om Gud är evig och allsmäktig och kan göra precis vad som helst, allting, så kan jag ju faktiskt inte göra ett dugg för att förhindra det. Om han är allsmäktig och jag inte är det. Då har ju Gud någon form av, vi kan kalla det, total maktposition. Och vi hade en kurs här i kyrkan igår som heter I trygga händer. Som vars poäng egentligen är, hur kan vi se, förhindra, förebygga övergrepp generellt i vår verksamhet och det vi gör. En jätteviktig kurs. Och en av beskrivningarna på, eller definitionerna på ett övergrepp är ett, ja, ska vi kalla det, en icke önskvärd handling mot någon i beroende position. En icke önskvärd handling gentemot någon i beroende position. Och jag är ju på ett sätt i en beroende position gentemot Gud. Om det är så att han allsmäktig, jag inte är det, vilket jag tror. Och då skulle ju han ha all faktisk möjlighet att göra vilka övergrepp som helst. Så på ett sätt har jag ju en fullgod anledning att vara rädd för Gud. Och återigen, går du nu så blir det en jättedålig predikan. För då trillar vi rakt in i den bild som min mentors föräldrageneration hade. Och Gud kan göra precis vad han vill mot mig, och jag litar inte på att det är någonting gott. För kan och gör är verkligen inte samma sak. Och jag tänker att alla ni som är föräldrar, jag är själv inte förälder så jag får bara gissa nu. Jag tänker att ni är väldigt medvetna om att kan och gör inte är samma sak. Ni kan göra vilka dumheter som helst mot era barn om man ska vara helt ärlig. Och jag tackar Gud för att ni inte gör det. För kan och gör är inte samma sak. Men säger Jesus själv någonting i det här ämnet? Det är ju alltid en bra fråga att ha med oss Det här är knepigt. Säger Jesus någonting? Och vad säger han i så fall? Och det gör han. Och han gör det i Matteus 10. Vi ska se om vi får upp det här. Var alltså inte rädda för dem. De i det här fallet är människor som förföljer lärjungarna som vill dem illa. Var alltså inte rädda för dem. Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras. Och inget gömt som inte ska bli känt. Vad jag säger till er i mörkret ska ni säga i ljuset, och vad ni hör viskas i ert öra ska ni ropa ut på taken. Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt, ändå faller inte en enda av dem till marken utan er far vet om det. Och på er är till och med alla hårstrån räknade. Och nästa vers är, var alltså inte rädda. Ni är mer värda än aldrig så många sparvar. Var alltså inte rädda, ni är värda än mer än så många sparvar. Frukta honom som kan förgöra både själ och kropp. Är det djävulen som Jesus menar? Nej, det är Gud. Men fortsättningen här är ju jätteviktig. Var alltså inte rädda. Ni är värda så oerhört mycket mer. Och det här blir ju supersvårt. Frukta Gud. Men var inte rädda. Först säger han det och sen säger han det. Och mitt huvud i alla fall knäcks lite där. Vad menar Jesus när han säger frukta inte människor, frukta Gud. Fast var inte rädda. Det är supermärkligt. För mig när jag har suttit i veckan här så blev det en hjälp att ta det via den tyske teologen Dietrich Bonhoeffer. Jag kommer ganska ofta till honom. Och han har en text där han lyfter kring dyr nåd. Jag tycker att den sätter ett bra förhållande på det. Jag ska läsa den. Den är dyr, nu pratar vi om nåd, därför att den kallar oss till efterföljelse. Den är nåd därför att det är Jesus Kristus som kallar oss att följa. Den är dyr därför att det kostar en människa livet. Och det är en nåd därför att det först genom den skänker en människa livet. Den är dyr därför att den fördömer synden. Och den är nåd därför att den rättfärdiggör syndaren. Framför allt är den dyr därför att den har kostat Gud någonting. Därför att den har kostat hans sons liv. Och i det här spelrummet får vi vara. Även i vår relation till Gud på något sätt. Gud som har all makt är på ett sätt värd att frukta. För det är också inför honom som vi en dag får stå i en dom. Men han är också värd att älska fri, och med Jesus Kristus så är det en frigörande dom. Och det är ingenting som vi kan tumma på. Det är ingenting som är öppet för diskussion. Det är en frigörande dom i och med Jesus Kristus. Det är en nåd och den kallar till efterföljelse. Så ordet som vi kanske bör ha för ögonen snarare än fruktan i vår egen tanke och i vilka ord vi själva lägger in i det, kanske snarare bör ligga hand i hand eller närmare med vördnad. En vördnad som präglas både av bävan inför men också ödmjuk kärlek till Jesus. Utifrån en erfarenhet både av Herren Guds brinnande vrede mot synden, mot det som gör dig och mig illa, mot det som vi gör illa mot varandra, men också hans varma kärlek till syndaren. Att varenda gång som det görs någon form av orätt mot dig, så gör det lika ont i Guds hjärta för han älskar dig. Som får sitt yttersta uttryck i att Kristus själv dör för att vi ska få leva. som i sin tur kanske snarare får leda över i en tacksamhet. Och jag tänker på hur Paulus beskriver sig själv, vilka ögon han ser på sig själv med när han skickar hälsningen till Timoteus. I första Timoteus brev kapitel 1 så beskriver Paulus sig så här, jag tror vi får upp den också. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre. För han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Jag som förr var en hädare, förföljare och våldsman. Men jag mötte barmhärtighet. Därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Vår Herres nåd överflödade med tro och kärlek i Kristus Jesus. Det är ett ord att lita på. Och värt att ta sig emot av alla. Att Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare. Och bland dem är jag den största. Men jag mötte barmhärtighet. För att Kristus Jesus skulle få visa hela sitt tålamod. Först mot mig som en förebild för dem som ska komma till tro på honom och få evigt liv. Ära och pris åt evighetens kung, den odödlige, osynlige, ende guden i evigheters evighet. Amen. Han har ju fått syn på något här, Paulus. Han har ju fått syn på vem han var och vem han blev. Och det har på intet sätt gett honom en bild av Gud som varken nyckfull eller ond eller värd att gömma sig för att fly ifrån. Men heller inte någon bild av Gud som varken frånvarande eller mesig eller att han faktiskt inte bryr sig. Kristus Jesus har ju kommit till världen för att rädda syndare och bland dem är jag den största. Jag vet inte ens om det är objektivt sant. Men han insåg att oj, det här är så stort för mig. Och han slutar också att äran och härligheten, den tillhör Gud. Han hittar den balansen på något sätt. Att Gud är stor, Gud är värd all ära. Och det han har gett mig i sin nåd, det tackar jag honom för. Som en god vän sa till mig när jag bad om hans tankar på just Guds fruktan. Jag gör ofta det. Jag har några vänner som jag ofta kommer och frågar, vad tänker du kring det här? Så kan de ge mig någonting som inte jag kommer på själv. Då säger han så här, jag tänker lite hastigt att det handlar om att förstå att jag är skapad och han är skaparen. Han är urbild och jag är avbild. Jag tycker det är lysande. Det handlar om att förstå att jag är skapad och han är skaparen. Han är urbild och jag är avbild. Återigen får vi landa i den fantastiska påminnelsen om att Marcus Löfverborn, du är inte universums centrum. Tack och lov. Gud är universums centrum. Jag är hans avbild. Och han är faktiskt värd min tillbedjan. Och till slut, lite vidare in i Paulus brev till Timoteus i kapitel 4. Då skriver han precis så här. Öva dig i Guds fruktan. Kroppsövningar är nyttiga på fysisk träning är nyttig på sitt sätt. Men Guds fruktan är nyttig på allt sätt. För den har löfte om liv. Både för den här tiden och den kommande. Detta är ett ord att lita på och värt att ta sig emot av alla. Det är därför vi arbetar och kämpar. För vi har satt vårt hopp till den levande guden som är frälsaren för alla människor. Först och främst för dem som tror. Öva dig i Guds fruktan. Och jag tänker det är den här övningen som gör att vi får gå balansgången mellan de här två dikerna. Det jag inte får landa i att Gud är ond. Och det jag heller inte får landa i att Gud bryr sig inte. Men jag får gå på den här balansgången och lära känna den Kristus som har dött för att du och jag ska få leva. För jag är skapad, han är skaparen. Han är urbild, jag är avbild. Jag står helt under hans dom och det är himla tur. För han hatar synden, man älskar syndaren. Och i det här så får vi inse behovet och också skillnaden. Att böja sig för någon. För att den personen trycker ner oss. Förtrycker en känga i vår nacke, var det någon som uttryckte för ett tag sedan. Som tvingar någon annan till att böja sig. Eller i kärlek för att du är värd. Du är god. Och inför dig vill jag ge mitt liv. Inte av fruktan utan av kärlek. Inte av tvång utan för att jag tar emot ett erbjudande. Och helt plötsligt blir Guds fruktan inte en rädsla utan en vördnad. Det blir inte ett tvång utan ett erbjudande som jag får ta emot. Och det jag får inse. Gud, du är värd att frukta. Men du är framförallt, eller ännu större, värd att tacka. För du har gett dig själv för att vi ska få leva. Och det var där jag landade när jag fick skrapa lite på ytan av vad det här innebär. Vi gör så att vi ber. Ja, Herre, tack att du är så stor. Att du är så kärleksfull, att du är så god. Och att du varken är nyckfull och ond eller frånvarande och utan att bry dig. Utan att du som skapare ser så efter dina skapelser. Att du som far sträcker dig ner mot oss som dina barn. Sträcker ut din hand och säger kom. Var med när jag räddar världen. Och Herre, du ser alla oss som är här och egentligen alla människor på hela din jord. Och våra missuppfattningar kring dig. Att ingen av oss tror jag har en precis fullständig bild av vem du är. Men Herre, vi ber att du leder oss när vi får lära känna dig. Att du fostrar oss. Att du hjälper oss och att du visar dig för oss. Och att ju mer vi får upp våra ögon för dig, desto mer får vi inse hur god du är. Och tack att du är en Gud som kan bli förstådd. Att du inte gömmer dig, att du inte uppenbarar dig här och där, utan att vi får som dina barn, som dina skapelser söka oss närmare dig. Hjälp oss att öva oss i Guds fruktan på ett sunt sätt. I påminnelsen om att det är du som är hela universums herre, men att du också är allt gotts grund. Vi lägger oss själva, vi lägger gudstjänsten, vi lägger den här dagen i dina händer. Amen.